Förväntar ni er en välsignelse idag? Vet ni, Bibeln säger att så som ni tror så kommer det att ske för er. Så om du tänker att ja, det här är bara en vanlig gudstjänst som vi kommer ha, sen går vi hem och så blir det lite annorlunda. Eller det blir inget annorlunda, då kommer det bli så. Du kommer inte få kanske så mycket utifrån det. Men jag tror att Gud har en välsignelse förberedd för dig idag. Och om du tror det, så kommer det att bli så som du tror. Du kommer att få den välsignelsen som Gud har förberett för dig. Så om du tycker att predikan verkar lite tråkig eller sådär idag, så är det ditt fel. Skönt va? Men jag är fullt övertygad om att Gud kommer att tala till oss idag. Men vi behöver be om Guds ledning. Så jag vill inbjuda dig att böja ditt huvud i det att jag knäböjer här framme. Herre, vi kommer inför dig för att vi behöver din andes ledning. Herre, vi behöver att du talar till oss, att du berör oss, att du inspirerar oss. Herre, vi vet att du har en välsignelse som du har förberett för oss idag. Och vi ber att vi ska kunna få den. Låt inte våra tröga sinnen, våra världsliga tankar stå i vägen för det budskap som du vill kommunicera idag. Herre, låt oss få en bild av dig och vem du är och hur du känner om oss. Det är min bön för varje person här i. Jag ber i Jesu namn. Amen. För en tid sedan så var jag i Finland och arbetade. Jag träffade en kvinna där som hade buddhistisk eller shinto bakgrund. De tillber döda släktingar och statyer och så vidare. Hon hade lärt sig lite om kristendomen i skolan, men hon hade aldrig läst Bibeln. Och hon var intresserad av att lära sig mer om vad Bibeln faktiskt säger. Så vi studerade tillsammans och tittade på texter som Daniel kapitel 2 till exempel, som vi studerat idag på sabbatskolan. Och hon var så fascinerad över det här. Hon sa att någonting sånt här har vi inte alls i vår religion. Deras religion, det var bara en massa ceremonier och ritualer som de gjorde. En tradition. Men det här är någonting som är verkligt. Någonting som kopplar till historien. Hon tyckte det var väldigt spännande. Vid ett tillfälle så studerade vi om Guds lag. Och hon såg att det är ganska svårt att hålla den här lagen. Och hon hade förstått också att Bibeln säger att syndens lön är döden. Och hon tyckte det var ganska inte bra. Men sedan så presenterade jag evangeliet också. Jag sa, även ifall det är så att syndens lön är döden, så älskade Gud världen så mycket att han utgav sin enfödde son. För att vara en som tror på honom inte ska gå under, inte ska dö, utan ska ha evigt liv. Och det här blev hon glad över. Men jag gjorde den här texten personlig till henne. Jag sa att, vet du, Maj som hon hette, är du en del, eller vem är det som Gud älskar här? Ja, världen, säger hon. Världen älskar han. Och så frågar jag mig, är du en del utav världen? Ja, det sa hon, det är jag, förstås. Så alltså skulle man kunna byta ut det här mot dig, mot ditt namn. Ty så älskade Gud mig att han utgav sin enfödde son. Ja, hon protesterade, nej men det kan ju inte, så kan man ju inte göra. Jesus kan ju inte älska mig. För det här finns ju så många miljoner människor. Han känner ju inte mig personligen. Jag sa till henne att Maj, han har skapat dig. Redan innan du hade hört talas om honom så kände han dig. Han vet vem du är. Han vet hur många hår du har på ditt huvud. Och hellre än att du skulle behöva dö för din synd, så kom han och dog istället för dig, för att han älskar dig. Och hon var närmast chockartat tillstånd. Det var som ett ljus gick upp för henne. Hon sa till sin förskräckelse att, vet du, Jonathan, jag har hört om Jesus i skolan. Jag har hört om olika saker han gjorde och så vidare, men jag har aldrig förstått, sa hon. Jag har aldrig förstått hur Jesus känner om mig. Så många människor har en teoretisk kunskap om Jesus. Även bland kristna. Men hur många av oss förstår i vårt innersta hur Jesus känner om oss? Hur Jesus känner om mig? Vi ska prata om Guds kärlek idag. Och när man säger det kanske man funderar på, oj då, är det här så viktigt att prata om? Ja, Guds kärlek. Folk tappar intresset. Ja visst, Gud älskar mig. Ja visst. Jag vet om det redan. Kan du inte säga mig någonting nytt? Åh, Guds kärlek. Jag hade hoppats vi skulle prata lite om profetior eller någonting. Någonting kanske är lite mer spännande idag. Jag vet att dessa personer har inte förstått Guds kärlek. Lamaite skriver så här om testimonies. Att när det gäller detta ämne om Guds kärlek så är det en synd att vara lugn och oberörd. Jag tycker om det. Det är en synd att vara lugn och oberörd i det här ämnet. Scenerna från Golgata framtvingar de djupaste känslorna. Här är det försvarbart om du visar entusiasm. Det är okej. Hörrni, ifall ni blir lite för exalterade och ställer er upp i bänkarna eller någonting sådant, det är okej. Det är försvarbart när det kommer till det här ämnet. Det är okej att ropa amen. 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 Ifall det är någonting som ni tycker det där var bra, så är det okej. Det är försvarbart, i alla fall i den här predikan, att visa lite entusiasm. Att begrunda djupet i en frälsares makalösa kärlek borde fylla sinnet, beröra och beveka själen, förfina och upphöja känslorna och fullständigt förvandla hela karaktären. Det är vissa personer är till och med rädda för att prata om Guds kärlek. Man säger, men akta dig Jonathan för att prata för mycket om Guds kärlek, för då kommer folk börja sluta lyda Gud. Verkligen? Är det verkligen så att ju mer du börjar älska en person, desto mer olojal mot den personen kommer du att vara? Det låter väldigt underligt för mig. Faktum är att Guds kärlek är det enda som kan motivera någon till sann lydnad. Guds kärlek är faktiskt det enda som kan få oss att älska Gud. Första Johannes kapitel 4 och vers 19 säger så här. Första Johannes kapitel 4 vers 19. Nya testamentet, precis mot slutet av innan uppenbarelseboken. Så har du Judas brevet och sen har du Johannes breven. Första Johannes kapitel 4 och vers 19. Det står vi älskar. Första Johannes 4, 19. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Så varför älskar vi? Faktum är att du kan inte älska förrän du har förstått Guds kärlek för dig. Det är Guds kärlek som bryter ner fördomar, som smälter hårda hjärtan. Det är den som driver ut rädslan. Och Guds kärlek blir bara en teori, det blir en formalitet. Tills dess att vi börjar förstå hur Jesus faktiskt känner om oss. Om mig personligen, inte bara om oss i allmänhet som jag visst Gud älskar alla, nej. Men när vi börjar ta det och göra det personligt, vad känner Jesus om mig? Hur känner han om mig? Så hur känner Gud om oss? Hur känner Jesus om oss? Jesaja 49. Jesaja 49, vers 14-16. till Det står så här. Jesaja 49, vers 14-16. Men Sion säger, Herren har övergett mig. Herren har glömt mig. Kan en mor glömma sitt lilla barn? Att förbarma sig över sin livsfrukt? Och även om hon skulle glömma, så glömmer jag inte dig. Se, jag har skrivit dig på mina händer. Dina murar står ständigt inför mig. Hur känner Jesus om mig? Det första som vi lär oss ifrån den här texten i Jesaja att han älskar dig mer än en mor älskar sitt barn. Och vilken klisché, Jonathan. Vilken klisché. Nej, låt oss gräva lite djupare i det här. Finns det några mödrar här idag? Några stycken? Låt mig ställa en fråga till er. Skulle ni kunna glömma ert barn? Ja, men tänk ifall de är riktigt olydiga då. Tänk om de beter sig riktigt illa. Skulle ni glömma dem då? Ni tittar på konstigt på mig. Det har inte så mycket med beteende att göra, har det? Det har inte det. Modersinstinkten är något av de djupaste tillgivenheten som vi kan finna i mänskligheten. Och ändå kan det hända att vissa hade en dålig uppväxt. Och Jesus säger att även om hon skulle kunna glömma så gör inte jag det. Jag är inte på det sättet. Min kusin fick en mycket allvarlig sjukdom för ett antal år sedan som gjorde att hennes njurar slutade fungera. Och hon hamnade på sjukhuset i såna stora dialysmaskiner och levde där fram och tillbaka med hopp om livet. Att njurar kan betyda så mycket, det är svårt att förstå, men ja, de betyder otroligt mycket. Hon behövde en njurtransplantation. Och det var väldigt kritiskt. Men nu är det så att man kan inte bara ta vid första bästa njure man hittar. Utan det måste passa med blodtyperna och blodgrupperna. Allting. Det är mycket som står på spel för att kunna hitta en bra donator. Till slut så hittade de en donator. Och det var hennes egen mor. Nu tror ni hon fattade beslutet om att offra en av sina njurar för sin dotter? Om jag ställer er som är mödrar här, skulle du göra det för ditt barn? Om du hamnade i en sån situation. En svårt beslut kanske, men hon tvekade inte att göra det. Trots att hon kanske inte var en bekännande kristen. Hon drevs av moderskärleken. Och hon sa, jag är villig att offra till och med mina organ för att rädda mitt barn. Om nu vi som är onda förstår att ge våra barn goda gåvor, hur mycket kan inte vi tro på att Jesus vill göra detsamma? Han älskar oss mer än en mor älskar sitt barn. På sina händer har han upptecknat oss. Vad är det som finns i hans händer? Spikhålen, eller hur? Spikhålen. Där står du och jag uppskrivna i hans händer. Han älskar dig mer än en mor älskar sitt barn. Nummer två, du är oändligt värdefull i hans ögon. Jesaja 43. Nu när vi ändå är i Jesaja. Jesaja 43 och vers 1. Det står, men så säger nu Herren, han som har skapat dig, Jakob, han som format dig, Israel, var inte rädd, för jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn. Du är min. Vers 4. så säger han så här: eftersom du är vad då för något? Hjälp mig här nu, lite entusiasm. Dyrbar. Dyrbar. Du är dyrbar i mina ögon och högt aktad och älskad av mig. Är vi dyrbara? Jag tror inte vi förstår det här. Det gör vi inte. Oavsett om du kan tycka, ja men jag vet om det här. Nej, du vet inte det. Tro mig, du vet inte. Du förstår inte det här. Du kan tro, ja men jag har hört det massa gånger. Du förstår det ändå inte. Det spelar ingen roll hur många gånger du har hört det. Du förstår inte den här tanken. För förstod vi det här? Jag menar, det här är någonting som vi kommer studera i all oändlighet. Du är dyrbar i mina ögon, säger Gud. Hur dyrbar? Ja, hur avgör man någontings värde? Ja, man måste ju jämföra det då med kanske, om vi tar till exempel någon som har gått eller sett på någon antikrunda eller av något liknande någon gång. Jättetråkigt program kanske. Inte alla håller med, men i alla fall. Så går man där och sen så kommer någon person med något gammalt föremål de har grävt fram, och så kommer någon expert där och tittar på den och säger att, vet du hur mycket den här är värd? Nej, säger de då. Och så säger de någon stor summa och så blir de helt förvånade. Oh. Vad är det som avgör det här värdet? De trodde det bara var en liten äggklocka eller någonting sånt som fanns där i och samlade damm. Men det var någonting oändligt, någonting otroligt värdefullt. Otroligt värdefullt. Och så är det med oss i Guds ögon. Men vad är det som avgör hur värt det här är? Är det ju hur mycket någon är villig att betala för, eller hur? Hur mycket någon vill att betala för den här föremålet? Annars är det inget värt. Men hur mycket var Gud villig att betala för oss? Titta i första Petrusbrevet kapitel 1. Första Petrusbrevet kapitel 1. Vers 18-19. Det är så svårt att kunna nå fram ett sånt här budskap, för att vi skjuter det så lätt ifrån oss som klischéer. Vi tar det inte till hjärtat. Det studsar bort ifrån oss. Vi låter det inte beröra. Första Petrusbrevet kapitel 1, vers 18-19, det står: ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lamm utan fel och brist. Hur mycket gav han? Kunde han ge mer? Kunde han betala mer? Det fanns inget mervärde. Han kunde inte komma och säga, ja men okej, Jesus plus någonting annat. Nej, det fanns inget högre pris. Det var en pastor som en gång pratade med en domare. De pratade om en kidnappning. De talade om en kidnappning som hade ägt rum. Och en byteshandel där en familj hade betalat 50 miljoner dollar för att få ut sin lilla flicka. Och pastorn frågade domaren att, vad tycker du domare, herr domare? Var hon värd det priset? Domaren ryckte lite på axlarna och sa att, ja, för hennes föräldrar var hon nog värd det priset. För hennes föräldrar var hon nog värd det. Och pastorn, de båda var kristna. Och pastorn frågade domaren, herr domare, vet du hur mycket Gud betalade för dig? Ja, det vet jag, sa domaren. Och pastorn frågade, var du värd det? Var du värd det? Domaren, han hängde med huvudet och han sa, nej, det var jag verkligen inte. Vänta nu här, sa pastorn, men Menar du att Jesus gjorde en dålig deal när han köpte dig? Blev han lurad? Var det så att han faktiskt köpte någonting, han köpte fel sak? Var det att han hoppades på att det skulle vara det här och sen nej, han blev lurad? Jag vill inte anklaga Gud för att bli lurad. Du är värd så mycket i hans ögon. För honom är du värd det. Jesus ansåg att evigheten var inte värt det om inte du skulle vara där. Han kunde ha stannat i himlen, han kunde ha lämnat dig åt ditt öde. Men han ville hellre dö än leva för evigt utan dig. Han ville hellre dö än leva för evigt utan dig. Det är vad korset innebär. Om det här inte är sant, tänk efter vänner. Om det här inte är sant, så spelar ingenting någon roll. Men om det är sant, så spelar ingenting annat någon roll. Gud var villig att ge allt. Och det är så mycket han värderar dig. Jag kan tycka att det här är jättekonstigt att han kan verkligen tänka så om mig. För jag har ju massa synder i mitt liv. Jag vet, så många av oss människor, vi söker bekräftelse och kärlek hos varandra. Vi kämpar för att liksom passa in i vårt kompisgäng, för att vara omtyckta. Vi klär oss kanske på ett sätt för att vinna bekräftelse hos andra människor. Vi försöker vara fyndiga, roliga och trevliga för att vinna den här kärleken. Sen är vi rädda att vi kanske ska förlora den. Men i Gud så har vi en kärlek som är villkorslös. Nu, det betyder inte att det inte finns villkor i Bibeln för evigt liv. Det gör det. Verkligen. Men inte för Guds kärlek. Han älskar dig. Du kan gå förlorad ändå. Men det är inte för att Gud inte älskar dig. Utan han har dig i sitt hjärta. Han älskar dig trots dina fel. Romarbrevet kapitel 5 och vers 8. Romarbrevet 5 och vers 8. Det står, men nu bevisar, Romarbrevet 5 och vers 8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss när då? Någon som har det? Han dog för oss medan vi ännu var syndare. Medan vi ännu var syndare. Inte efter att vi har slutat vara syndare. Men medan vi ännu var syndare så visade han sin kärlek till oss. Ingenting du kan göra kan få Gud att älska dig mindre. Det är sant att du kan gå förlorad. Du kan göra saker som kan få dig att gå förlorad. Men det är inte för att Gud inte älskar dig. Utan det är för att du väljer att inte ta emot den kärleken. Och vet ni, Gud, vi kan tycka att det är konstigt, för han hatar ju synd så mycket. Han säger så mycket i Bibeln att han hatar synden. Och det är sant att han hatar synden. Men på något sätt så kan Gud skilja på synden och syndaren. Om ni tittar i Romarbrevet kapitel 7 och vers 18. Romarbrevet 7, vers 18, där står det så här. Paulus förklarar sin egen erfarenhet. Han säger så här: jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. Han vet i sig själv så bor det ingenting gott. Men viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Fråga, identifierade Paulus sig själv med sin synd? Han sa, ifall jag nu inte kan göra det jag vill, är det då jag som gör det? Nej, säger han, det är inte längre jag som gör det, utan det är synden som bor i mig. Min vilja är att göra gott, men jag ser att det finns synd i mitt hjärta. Och det är det som är viktigt, skilja på synden och syndaren. Du är inte din synd. Du är inte dina begär. Utan du är värdefull i Guds ögon. Det är skillnad mellan att säga att jag är dålig eller jag har gjort något dåligt, eller hur? Och Gud kan göra den skillnaden. Han skiljer på synden och syndaren. Han älskar syndaren. Men han hatar synden. Och det borde vi också göra. Han bar våra synder upp på korset så att vi kunde bli räddade. Romarbrevet 8. Sista versen jag vill lyfta fram här idag. Eller låt oss läsa vers 34. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Jag är en med den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Vi hoppar ner till vers 38. För att jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Det finns ingenting som kan skilja dig från hur mycket han älskar dig. Men det är så svårt ibland att ta det här till oss. Om vi verkligen trodde på det här så skulle det förvandla hela vårt liv. Men varför skulle vi förkasta det här? Varför tvivla på att det gäller oss? Jag vet att det finns kanske någon här idag som tycker att ja, det här är ju sant, men det gäller inte mig. Det gäller inte mig, det gäller kanske andra personer. Det gäller kanske den där personen där borta eller någon annan som Gud älskar. Men inte mig personligen. Vi behöver tro på att den här kärleken gäller mig personligen. Annars kommer vi aldrig att få uppleva frälsningen. Jag bryr mig inte om hur mycket teori du kan. Jag bryr mig inte om hur många timmar du sitter framför datorn och lyssnar på predikningar eller vad du än gör. Om du inte förstår att det här gäller dig, om du inte förstår att Guds kärlek gäller dig, att det kan förvandla ditt liv, så är allting annat meningslöst. Det är lätt att skjuta ifrån sig tanken, men låt oss inte göra det idag. Finns det någon här som skulle vilja välja att tro på att det också gäller mig? Jag önskar att vi alla skulle göra det. Hulda har skrivit en sång från Jesaja kapitel 43 som jag vill att hon ska sjunga. Och i det att hon sjunger den här texten så vill jag att du tar tid att tänka på orden och tar tid att tänka på Guds kärlek för dig.